Idag ska vi prata om de 70 veckorna. Och efteråt så ska vi få öva på att ge bibelstudier till varandra. Så om ni inte har med er några andra anteckningar så kan ni förslagsvis använda det här studiet och ge till varandra. Det ska vi göra nästa timme. Men jag ser fram emot det här studiet. Det här är ett av de kanske häftigaste studierna också. Det är profetian om de 70 veckorna. Syftet är att vi ska studera Daniel 9. Och Daniel 9 förutsäger Jesus verksamhet och tiden för hans första ankomst. Det ska vi visa. Och fokus är att Daniel 9 försäkrar oss om att Jesus är Messias. Det är någonting som bekräftar det för oss. Så innan vi går in vidare så låt oss ha en bön tillsammans. Himmelske Fader, jag vill tacka och prisa dig för att vi får möjlighet att samlas här igen och vi får studera ditt ord. Jag ber Herre att din heliga ande ska vara med oss. Att du ska fylla våra hjärtan. Hjälp oss att förstå det som vi kommer att studera. Hjälp oss att bekräftas i vår tro på att du verkligen var Messias. Och vi ber i ditt namn. Amen. Jag brukar introducera studiet genom att ställa frågan just: hur vet vi att Jesus var Messias? Jesus kom och han påstod sig vara Messias. Men hur kan vi verkligen vara säkra på att han inte var bara en bedragare som hittade på det? Att han var Messias. Och en av de största orsakerna till att vi kan veta att Jesus var Messias är just profetiorna. Och vi ska titta idag på den mest magnifika messianska profetian som förutsäger verksamheten åt exakta tiden när Messias skulle komma. Och vi ska se att vi har orsak att tro att Jesus var Messias. Bakgrunden till det vi ska läsa i Daniel kapitel 9. Bakgrunden är att Israels folk har blivit tillfångatagna. De är i Babylon. Staden ligger öde, den ligger i ruiner. Men det var en profetia om att de bara skulle vara där i 70 år i fångenskap. Sedan skulle de få komma tillbaka. Och Daniel studerar Bibeln. Och han inser att de här 70 åren håller på att ta slut. Och hans folk ska få komma tillbaka. Men de är inte redo. Så han ber en underbart vacker bön i Daniel kapitel 9. Och hade vi haft tid så skulle vi läst den. Men vi hinner inte det. Men han ber att Gud ska förlåta hans folk. Han identifierar sig med Guds folk. Och ber om förlåtelse. Ber att de ska vara redo att få återvända. Och därefter så läser vi i vers 20-24 om när Daniel får svar på sin bön.
Medan jag ännu talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd och inför Herren min Gud bar fram min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag alltså ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig och det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att ge dig besked, för du är högst älskad. Så ge akt på ordet och förstå synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste.
Tack så mycket. Daniel får ett direkt bönesvar. En ängel kommer, ängeln Gabriel. Ängeln Gabriel var just den ängel som besökte Maria när Jesus skulle födas. Så det är en viktig ängel. Vi ska lyssna på vad ängeln Gabriel säger. Och han ger en tidsförutsägelse, en tidsprofetia om 70 veckor som är bestämda över Israels folk. Om vi tittar på de här 70 veckorna så har vi lärt oss ifrån tidigare studium att en dag i Bibelns profetior representerar vad då?
Ett år.
Låt oss påminna oss om det och läsa det i fjärde Mosebok, kapitel 14, vers 34.
Skall ni under 40 år, ett år för varje dag, bära på era synder.
Så här ser vi den här principen igen, att i förutsägelser, i profetiorna, så kan en dag, den representerar ett år. De hade varit 40 dagar i obespejat landet, och därför så skulle de 40 år vara i öknen, en dag för varje år. Om vi använder oss av den principen i Daniel kapitel 9, så förstår vi vad den här betyder. Om vi går tillbaka till Daniel 9, vers 24. 70 veckor stod det. Hur många dagar är det?
490 dagar.
490 dagar, eller hur? 490 dagar. Som då representerar hur många år? 490 år. Om vi applicerar den att en dag är ett år. Med andra ord, vi läser här att 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra ett slut på överträdelse och försegla synder och försona skuld och så vidare. Vad betyder det här? Jo, Israels folk hade varit olydiga mot Gud, men de skulle få en andra chans. De skulle återställas igen till sitt land. Och det står att 70 veckor är bestämda över ditt folk för att göra ett slut på överträdelsen. Med andra ord, de hade 70 veckor på sig att omvända sig, ångra sig, göra det uppdrag som de hade, som de var kallade till att göra. Det är intressant om vi går till Matteus kapitel 18 att Jesus anspelar på det här. I Matteus 18.
Nu Petrus fram frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? 77 gånger. Jesus sa till honom: Jag säger det, inte 7 gånger utan 70 gånger 7.
Intressant. Petrus frågar: hur många gånger ska min broder få göra orätt mot mig och jag ska förlåta honom? 7 gånger, han tror han är snäll, han säger 7 gånger. När Jesus säger 70 gånger 7. Lägg märke till, han säger inte oändligt. Han säger 70 gånger 7. Hur mycket är 70 gånger 7? 490. Men Jesus anspelar på det här. Han säger att precis lika tålmodig som Gud har varit mot Israels folk ska du vara mot din broder. Israels folk fick 490 år på sig att ångra sig och få förlåtelse. Och frågan är, ja. Det är sant.
Jag säger det inte 7 gånger utan 77 gånger.
Det är ju 2000 står det.
Det gör det, i 2000. Vad sa du?
Det blir någonting helt annat.
Ja, det blir någonting helt annat. 77 gånger blir det bara. Grundtexten säger faktiskt 70 gånger 7. Så om man tittar i andra, man kan jämföra lite olika översättningar för att se vad grundtexten säger. Eller så skaffar man sig eSword, ett dataprogram som visar grundtexten och översätter ord för ord. Jättebra resurs som man kan använda. Det finns på svenska också. Men just den ord för ord översättningen är engelska tyvärr. Men jag kan göra lite reklam för det. e-sword helt gratis.net. Det är ett program jag använder i stort sett varje dag nästan. Det är så bra. Man kan ladda ner många olika översättningar, man kan jämföra dem. och se vad grundtexten säger. Så något jag kan verkligen rekommendera. Och just i den här versen så är det 70 gånger 7. Om man tittar i de flesta översättningarna.
Det står på ett annat ställe. Om din bror försvinner sig 7 gånger om dagen. Mm-hmm. Kan du förlåta honom.
Mm-hmm.
Det är ganska intressant det här. Det har jag aldrig som tänkt på att Jesus anspeglar på det här.
Mm-hmm.
Just det där.
Det är häftigt.
Ja,
om vi går till Daniel kapitel 9 igen och vers 25, så ska vi se när började den här tidsperioden. Daniel 9 vers 25, och ni ser att jag har skrivit 25a. Det betyder att, låt oss bara läsa första delen av versen.
Vet därför och förstå, från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp, till den smålige fursten kommer.
Tack. Så det står här, här ser vi startdatumet, klart och tydligt. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Det var då som den här tiden skulle påbörjas. Då undrar vi förstås, när är det? När gick befallningen ut om att återuppbygga Jerusalem? Och för att få svar på den frågan så går vi till Esra kapitel 6 och vers 14. Esra är precis efter krönikeböckerna. Innan Nehemja. Esra kapitel 6 och vers 14. Det står så här.
Judarna sände Gud vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeten Haggai och Sakarias, Iddos sons profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befallt och som Kores och Darius och Artaxerxes, den persiska kungen, hade befallt.
Tack. Så här ser vi att de byggde vidare och avslutade det så som Israels Gud hade befallt. Och som det är tre persiska kungar som nämns här. Koresh, Darius och Artaxerxes. Det var tre olika befallningar som gick ut om att de skulle få bygga upp, återvända och bygga upp sin stad. Koresh var den första. Det var han som befallde att judarna skulle få återvända till sitt land. Och de 70 åren tog slut. Men det kom inte så långt förrän det blev problem. Och en ny befallning fick gå ut. Och det var Darius som gick ut senare. Men den här, även om templet blev färdigt då under Darius befallning, så fick inte Israel någon, vad ska man säga, politisk självständighet. Utan först när Artaxerxes gav den här befallningen så fick judarna, som vi läste om i Daniel 9:25, att det stod om att Jerusalem skulle återställas och byggas upp. Det handlade inte bara om templet, utan det handlade om att hela staden med murarna och allting skulle återställas och byggas upp. Och det är först vid Artaxerxes befallning som det hände. När gick Artaxerxes befallning ut? Låt oss titta i kapitel 7, vers 6-8.
Det hände sig att Benny Hesra drog upp från Babel. Han var en skräckle, mycket kunnig i Montserrat, den som Herren Israels Gud hade gett, och kungen gav honom allt vad han begärde eftersom Herrens, hans Guds hand var över honom. Också en del av Israels barn var prästerna, leviterna och sångarna, dörrvaktarna och tempelfrälarna, drog upp till Jerusalem i Artaxerxes kyndig regering. Och han kom till Jerusalem i 50 månader i kungens kyndig regering.
Klart och tydligt så läser vi när den här befallningen som Esra försäkrade sig om trädde i kraft. Han fick den i Babylon, eller i Persien då, som ägde Babylon vid den tiden. Sedan så åkte han tillbaka och kom fram i den femte månaden, i Artaxerxes sjunde regeringsår. Och då undrar vi förstås, när är det? I vår tideräkning.
458 står det i min bibel.
Ja, det är jättebra. Det står 458 i de flesta, i alla fall i folkbibeln. Och det är precis det året som Artaxerxes sjunde regeringsår började. Man har säkra källor som visar det. Men sen kommer en liten problematisk sak in här, och det är frågan om, det står den femte månaden, men enligt vilken kalender? Är det enligt den babyloniska kalendern som börjar på våren, eller enligt den judiska kalendern som börjar på hösten? Och de har antagit, de som har satt år 458 här, att det var den babyloniska kalendern som han räknade efter. Och jag förstår inte riktigt varför, för Esra var ju en jude. Han måste ha använt sig av den judiska kalendern. Och den judiska kalendern, om man räknar därifrån och den femte månaden, så blir det inte 458 men 457 före Kristus. För den som vill gräva mer i det så kan jag prata mer efteråt. Men det är i princip orsaken. 457 på hösten, eller sommaren där, 457, så träder den här befallningen i kraft. Och vad hamnar vi på då år för år? När slutar de 70 veckorna? Då har vi ett startdatum här. Vi har startdatumet 457. Och om vi går... Yes! Det ser ut som 490 år, va?
26.
Ja, vad hamnar vi på för år? 26. Tog du minus då, eller gjorde du? Minus 457 plus 483. Men vi räknar på 490 nu.
Ja, men då kommer ju längre. Då kommer vi till Stefan och Sten.
Precis. Men vi får räkna med att om man bara tar minus så hamnar man på år... vad är det? 33 blir det, va? Men i kalendern så finns det inget år 0. Det är en sak som många missar på. Så... Det är inte så att det var ett år före Kristus skulle födas och sen håller han på att födas ett helt år. Utan år noll existerar inte, utan direkt så blir det år ett efter Kristus. Du har minus tre, minus två, minus ett, och sen blir det år ett, två och tre. Så man kan inte riktigt göra det som matematiskt, som bara slå in på miniräknaren. Men om man räknar med den där uppehållet, så hamnar vi inte på år 33, men vi hamnar på år 34. Okej. Hoppas att ni är matematiskt intresserade. 34 skulle det hända. Låt oss gå tillbaka till Daniel, kapitel 9. För det var något annat som också skulle hända. Daniel kapitel 9, vers 25. Nu har vi hittat startdatumet. Nio och vers 25. Om någon som har folkbibeln kunde läsa den så är det bäst i folkbibeln.
Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess dess morde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp trots tider av svårighet.
Tack. För de av er som hängde med i 2000, ni kanske såg att det stod lite annorlunda. Det står att det ska gå 7 veckor tills Messias ska komma. Och sen ska det gå 62 veckor. Ja, tills vallgravarna ska byggas upp. Jag är övertygad om att det så som det står här i folkbibeln, det är så som grundtexten säger. Och jag är inte speciellt imponerad av Bibel 2000s översättning i Gamla testamentet. De har gjort väldigt mycket fritt och väldigt många fria tolkningar för att försöka få det att passa poetiskt och att det ska låta bra på svenska och så. Men då har man gjort det på bekostnad av vad grundtexten faktiskt säger. Så speciellt om man gjort det i Gamla testamentet. Men folkbibeln fungerar i alla fall väldigt bra här. Vi ser att det ska gå. Sju veckor och 62 veckor tills Messias skulle komma. Den smorde, försten. Smorde betyder Messias. Det på hebreiska är det Messias. Jag vet inte hur man uttalar det. Men det är just det ordet som vi får Messias ifrån. 7 veckor och 62 veckor. Hur många veckor blir det?
69.
Och 69 veckor, hur många dagar är det? Det enklaste sättet är att ta 490 minus 7. Så hamnar man på det. Om det är någon som inte hänger med så får ni säga till. 483. Och så hamnar vi på ett år då. Om vi går 483 år in i framtiden härifrån. Vad kommer vi till då?
Vi bör komma till 26.
26, men då har du räknat med år 0 igen.
Nej, miniräknaren räknar med 0.
Jo, det gör den. Faktiskt, miniräknaren, om du slår det på miniräknaren så blir det 0.
Det var det kruxet att Jesus måste vara född senast 4 före Kristus. Och då blir det 26.
Men om man går från år...
Han hade inte varit född senare 4 före Kristus, för då dog Herodes.
Precis, så han måste ha varit född.
Han är född före det.
Ja, exakt. Så han är född någon gång innan, vid 4 före Kristus. Och vi ska läsa sen på uppfyllelsen av det här och se hur det kan passa in. Men bara om vi räknar matematiskt, 457, och sen så går vi in 483 år in i framtiden. Om jag skulle ha med en nolla här så blir det att jag går från 3 före Kristus, 2 före Kristus, 1 före Kristus och sen så 0, så blir det ett år till och sen så blir det, ja, så går jag ut fram, och då hamnar jag på år 26. Det är så miniräknaren gör när man räknar. Men om vi säger att det inte finns ett år 0, då hamnar vi ett år, då blir det en extra siffra där åt det hållet. Så alltså istället för att hamna på år 26 så hamnar vi på år 27. Är ni med?
Då är det omkring 30 år när fram till det här måste vara 31.
Ja, vi kommer till det. Vi ska se. Låt oss gå till... Låt oss ställa oss frågan, när var det Jesus blev smord? För det står att den smorde skulle komma då. När blev Jesus smord? Helt rätt. Låt oss titta vad som står i Apostlagärningarna kapitel 10. Apostlagärningarna 10, vers 37 och 38. Det står, ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén, med början i Galileen, och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Så han smordes med den helige ande. Det var det som det innebar att han var Messias. Han var smord av Guds ande. Och när var det som Jesus blev smord med Guds ande? Jo, vi förstår att det var när han blev döpt. Så kom den helige ande ner så som en duva över honom. Och han började sin offentliga verksamhet då. Låt oss läsa det i Lukas kapitel 3. Lukas kapitel 3, vers 21-23.
När nu att folket lät döpa sig med Jesus ofta över döp och tog och bad öppnades himlen och den helige ande kom ned över honom i en duva skepnad och en röst hördes från himlen. Du är min älskade son, du är min utvalde. Jesus var omkring 30 år när han först trädde fram. Han var menade man son till Josef som var son till Levi.
Och så vidare. Här ser vi det här att det var när Jesus döptes som den helige ande kom ner över honom som en duva och han började sin verksamhet. Och det står också att han var omkring 30 år när han började sin gärning. Låt oss ställa oss frågan, vilket år var det här då? Och hur vet vi? Hur vet vi när Jesus döptes? Ja, låt oss titta i början av kapitlet. I vers 1. För där hittar vi en tidsanmärkning som Lukas är väldigt noggrann med att lägga märke till.
Under kejsar Tiberius 15 regeringsår. När Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes landshövding över Galileen och hans bror Filippus över Etureen och
Och så vidare. Ser ni att Lukas är väldigt angelägen om att vi ska veta vilken tid det här är. Ser ni? Liksom jättemånga, ja, det verkar som han vet att det här är ett viktigt år. Kejsar Tiberius var hans 15:e regeringsår, Pontius Pilatus var landshövding då, Herodes landsförste över Galileen, Filippus över Iturien och Trakonitis landet och så vidare. Han är väldigt mån om att alla ska veta vilket år det här är. Vilket år är då detta? Fascinerande nog så är det år 27 efter Kristus. Det har det gjort det. Och är det någon som... Jag vill bara gå in lite i bakgrunden till det här. För om ni tittar, vad står i era biblar? I fotnoten står det något... Ja, 14, år 14. Om vi tar 14 plus 15, vad blir det? 29 blir det. Alltså skulle det vara år 29 egentligen, om man tittar på fotnoten. Okej? Hur förklarar vi det här? Jo, om vi förstod igen, återigen, har det med kalendrar att göra. Men om vi förstår... judiska systemet. Låt mig rita upp det här bara för att göra det enkelt. Så där ute här. Här har vi året. Här är januari. Här någonstans är augusti. Här är oktober. Okej. I vår kalender så börjar vi året i januari. Eller hur? År 14. Före Kristus började i januari. Kejsar Tiberius efterträdde sin far när han dog. Och Augustus dog i gissa vilken månad? Vet ni varför månaden augusti heter augusti? Det är efter kejsar Augustus dog i augusti. Vet ni varför månaden juli heter juli? Julius Caesar dog det året. Så han dog i augusti, okej? Okay? Här dog kejsar Tiberius, eller kejsar Augustus. Och han efterträddes av Tiberius. Men det judiska nyåret börjar i oktober. Så kejsar Tiberius första regeringsår blir den resterande tidsperioden fram till det nya året. Är ni med? Det är som, låt oss säga att kung Karl den 16 Gustav skulle dö. Han dog i november eller december, låt säga det, nu 2011 så dog han. Okej? Okay? Och Victoria, drottning Victoria skulle då efterträda honom. Och hon efterträder honom direkt. Men hennes första regeringsår, det är ju 2011. Och sen hennes andra regeringsår blir 2012. Även om hon var bara kung eller drottning då en månad. Och så är det i det här fallet. Så första regeringsåret är år 14 då. Så han tillträder år 14. Men vi är redan inne på andra regeringsåret i oktober. Och år 15 så blir vi inne på den tredje regeringsåret och så vidare. Så går man runt så hamnar vi inte på år 29 utan vi hamnar på år 27. Hänger ni med? Ni ser förbrillade ut.
Jag skulle vilja att vi ska hamna på 28 då.
Vi kan räkna ut det. Alltså vi hamnar på 28. Men om vi hamnar efter oktober på hösten, då kommer vi in i hans 15:e regeringsår som då är fortfarande 27. Men kolla, hans 15:e regeringsår blir från oktober, förlåt. Det blir från oktober år 27, 28. Det är fortfarande hans 15:e regeringsår. Är ni med? Sen blir det hans 16:e regeringsår börjar år 29 precis, eller 28. Så om vi har under den här tidsperioden så är det fortfarande år 27. På hösten år 27 så är det fortfarande kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Okej, det är bara grunden. Man behöver inte förklara det här för de man studerar med. Men jag vill bara att vi ska förstå det här. Vi kan med säkerhet säga att det är år 27 som är kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Och det här är fascinerande. Helt otroligt. Kan ni tänka er? Över 600 år, eller förlåt, 500 år innan det händer. Så ger Gud en profetia om att det ska gå exakt så här lång tid. Tills den smorde ska komma. Och han kommer på exakt den tiden. Exakta året. Kommer han. Det är som om vi skulle förutsäga att om 500 år så ska den här personen komma. Och exakt det året så kommer den personen. Och han gör exakt det som allt som har förutsagts. Det går inte att jämföra med någonting. Det är bara Gud som kan göra något sådant. Låt oss titta i Markus kapitel 1 och se om Jesus förstod att den här tiden var uppfylld. Markus kapitel 1. Vad säger han? Guds rike är nu här. Men vad är det första han säger?
Tiden är fullbordad.
Tiden är fullbordad. Vilken tid talar Jesus om? Ja, förmodligen de 69 veckorna. Tiden är fullbordad. Därför tror evangelium. Jesus gick inte runt och bara predikade saker som utan att lägga grund till varför man ska tro på det. Han sa, tiden är fullbordad. Därför omvänd er och tro evangelium. När Jesus predikade evangeliet så grundade han det på profetiorna. Låt oss titta på vad som mer skulle hända enligt Daniel 9. Vi har förstått den första delen nu. Låt oss gå tillbaka till Daniel 9, kapitel 9, vers 26 och 27. Och innan vi läser de verserna så vill jag bara ge en liten litterär struktur till de här verserna vi ska läsa. Vad vi ser i vers 26 och 27 är följande. Vi har det står att Messias förgörs. Och B, staden förstörs. Det upprepar sig. Båda det här temat. Så 26a handlar om att Messias förgörs. 26b handlar om att staden förstörs. 27a handlar om Messias som förgörs. 27b handlar om att staden förstörs. Det hjälper oss att förstå det här. De säger samma sak på båda verserna, fast med olika språk. Så låt oss läsa vers 26 och 27. Jag kan läsa det så här. Men efter de 62 veckorna, alltså efter år 27, skall en smorde förgöras. Helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma. Till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Okej, så här så ser vi efter de 62 veckorna då skulle Messias förgöras. Någon gång efter dem. Mer exakt tid om när ser vi i vers 27 i början. Det står att han ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Låt oss ställa oss frågan, hur lång tid är det mellan år 27 och år 34 här? Det är 7 år, eller hur? Alltså en vecka. Det är den här sista veckan som det talas om i vers 27. Och det står att under den här veckan så ska Messias göra vissa saker. Han ska stadfästa förbundet med judarna. Men mitt i veckan, vad skulle hända då?
Han
ska avskaffa slaktoffer och matoffer. Så någonstans här. Det måste alltså bli, om vi tar hösten år 27. Och så går vi 3,5 år in i framtiden. Så hamnar vi på år 31. Påsken, år 31. Och vad var det som hände påsken år 31? 3,5 år efter att Jesus började sin verksamhet så blir han tillfångatagen och han dör. Precis. Och det ska vi läsa. Matteus kapitel 27, vers 51. Vad händer när Jesus dör? Matteus 27 och vers 51. Vi kan läsa vers 50 och 51.
Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav uppmaningen. Och se, då brast förlåten i templet i två delar. Uppifrån och ända ner. Jorden skapade och klipporna
vände. Fascinerande. Nu upphörde den här tempeltjänsten som vi studerade om tidigare, om helgedomen. Alla de offer som pekade fram emot Jesus, de hade nu mött sin antityp. Nu behövdes de inte längre. De blev avskaffade som vi läste i Daniel 9. Eftersom mitt i veckan skulle han avskaffa slaktoffer och matoffer. Jesus stod på korset exakt i rätt tid. Vet ni, om man läser i evangelierna så står det att Jesus säger ibland sådana kryptiska saker. Han säger, min tid har inte kommit ännu. Han säger att han drar sig undan, för han säger, min tid har inte kommit ännu. Varför? Jo, för han visste om den här profetian. Han visste att det ska gå 3,5 år, sen är min tid kommen. Då annonserade han det genom att rida på en åsna in i Jerusalem. Och visa, nu är det någonting som kommer att hända. Nu har min tid kommit. Och han överlämnade sig själv.
Han ska kunna hindra det här om han ska.
Men precis.
Det var inte så.
Nej. Det var inte så. Han skulle kunna kalla ner änglarna och förhindra det. Men han sa, nu har min tid kommit.
Det är ju egentligen som Gud att han sa.
Precis. Jesus överlämnade sig för han visste att nu är tiden inne. Nu skulle slaktoffer och matoffer bli avskaffade. Vad händer då i slutet av de 70 veckorna? Vi har fortfarande 3,5 år kvar av profetian. Vad händer då när de tog slut? Om vi går till Apostlagärningarna kapitel 7 så ska vi se vilka händelser som ägde rum då. Apostlagärningarna 7, vers 51 till 60. Bakgrunden är att det är en man som heter Stefanus, som vi läste om i sabbatskolan idag, som håller ett tal till de judiska ledarna. Det här är, kan man säga, den sista vädjan till de judiska ledarna, det judiska folket. Att Jesus var den personen som alla de här profetierna har förutsagt. Kolla på Guds nåd, deras tid tog inte slut, även trots att de dödade Jesus. De hade 3,5 år till på sig att ångra sig som en nation. Men hur avslutas den här tiden? Låt oss läsa Apostlagärningarna 7, vers 51-60.
Hård nackade Elin och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? Det dödade dem som förutsade att den rättfärdiga skulle komma, och honom har ni nu förått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlar av änglar, men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bar, Herre Jesus, tag emot min ande. Och sen föll han på knä och bad med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden insomnade.
De slutade den sista tiden genom att stena Stefanus. Och i och med Stefanus stening så upphörde den tiden som Israels folk hade fått i profetiorna. 490 år hade de haft på sig att ångra sig och vända om och bli den nation som Gud hade kallat dem att vara. Men de hade försummat sin uppgift och nu togs uppgiften bort ifrån Guds folk. Låt oss läsa Matteus kapitel 21 och vers 43 när Jesus förklarade om vad som skulle hända. Och vi skulle kunna titta på fler texter som visar den här sanningen i Nya Testamentet att Israel som nation är inte längre Guds utvalda folk. Men det här är kanske den tydligaste. Jesus har gett en liknelse om vingårdsarbetarna. Att de inte var trogna och gav avkastning. Och sen så Och fariserna lyssnar på det här och förstår att det är dem han talar om. Och han säger, som avslutning här när vi läser i 43. Därför säger jag er, Guds rike ska tas ifrån er och de ska ges till ett annat folk som ska bära dess frukt. Den uppgiften som förvaltare av Guds sanning och utav evangeliet, den togs bort ifrån dem. Den uppgiften. Och den gavs till ett annat folk. Och vilket var det här andra folket? Om vi läser i Apostlagärningarna så ser vi att den här unge mannen som heter Saulus, som vi läste om, han blir omvänd. Han blir hedningarnas apostel. Han går ut och sprider det till hedningarna. Den uppgiften som Israel skulle ha gjort fick nu församlingen eller kyrkan. De går ut och gör sitt uppdrag. Och i Galaterbrevet 3, en extra text där som jag skrivit upp. Jag kan läsa den. Det är också en av de många, många, många texter som, i Nya Testamentet som talar om det här faktumet. Det står, alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit köpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Det var löftet om att vara Guds utvalda folk, att vara de som skulle förmedla evangeliet till världen. Israel som en nation misslyckades med sitt uppdrag och privilegiet togs bort ifrån dem. Det gavs till församlingen. Och alla som tar emot Kristus har nu fått den uppgiften. Vad skulle hända till slut i Daniels profetia? Daniel kapitel 9, låt oss läsa de sista verserna där. Vi kommer ihåg där, Messias förgörs, sen konsekvenserna ska vi läsa om. Det står, och staden och helgedomen ska förstöras av folket till den första som kommer. Men slutet kommer som en stört flod, in till änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. Och i vers 27 i slutet så står det, och på styggelses vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren. Så vi ser konsekvenserna av att de förkastade Messias, blev att staden också skulle förstöras. Det skulle komma en nation, en förste, och krossa staden och helgedomen. Templet skulle förgöras. Hände det? Låt oss läsa i Lukas 19. Allt som profetian har förutsagt hittills har gått i exakt uppfyllelse. Och det här sista ser vi också i Lukas kapitel 19.
När de närmare såg staden började han gråta över den och sa det. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred, men nu är det för dåligt för dig. Det ska komma en tid och du får se dina fiender bygga vallar runt dig, omringa dig och ansätta dig från alla håll. Det ska slå dig och ditt folk till marken. Det ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök.
Jesus gråter över staden. Han har vädjat till den så många gånger och han ser i profetisk syn vad som kommer att hända. Och han gråter, han säger, tänk om du idag kunde förstå vad som ger dig verkligt frid. Men nu är det fördolt för dina ögon. Och han säger, på grund av att ni har gjort det här så kommer en tid när staden ska förstöras. När vallgravar ska kastas, belägringsvallar ska kastas runt dig, omringa dig och ett folk ska ansätta dig från alla håll. Man ska slå ner dina barn, alltså Jerusalems invånare, till marken. Och det ska inte lämnas kvar sten på sten. Händer det? År 70 efter Kristus så kom den romerska armén. De hade varit och belägrat staden en tid innan. Men sedan så drog de oväntat tillbaka sina soldater. Men år 70 kom de tillbaka och nu var det slut. För Jerusalem hade gjort uppror och uppror och uppror mot romarna. För de trodde att Messias skulle befria dem från romarna. Så år 70 så omringade staden, krossades och förstördes. Det lämnades inte sten på sten. Och lägg märke till vad Jesus säger, varför det här hände. Det stod därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. De förstod inte tiden när Herren, när Jesus skulle komma. På grund av att de missförstod den här profetian om den tid när Herren skulle besöka dem, så missade de Messias och staden förstördes. Kan det vara så att vi idag riskerar att göra samma misstag? Om vi inte förstår de tidsprofetiorna för vår tid, att vi också missar Jesus andra ankomst. Och det är min appell. Jag säger att judarna missade sin frälsare för att de inte förstod tidsprofetiorna. Ni vet, ibland så säger vi att tidsprofetiorna spelar inte någon roll, lite datum hit och dit. Nej, det har en moralisk innebörd. På grund av att de inte förstod tiden så missade de Messias. Det är det Jesus säger här. Ni förstod inte den tid och Herren besökte er. Och vi kan begå samma misstag inför Jesus andra ankomst. Vi har pratat om att det inte finns någon specifik profetia som säger när Jesus ska komma. Men vi vet att det finns tidsprofetier som vi kommer att tala om nästa gång. Som har att göra med vår tid. Jag säger inte det nödvändigtvis, men om vi inte förstår de tidsprofetier för vår tid, så riskerar vi att göra samma misstag. Så min fråga är enkel. Som jag ställer. Är det din önskan att fortsätta studera Bibelns profetior och lära dig mer om Jesus? Är det din önskan? Fortsätta studera Bibelns profetior. Och lära dig mer om Jesus.